och välkommen till en ekonomistas podcast. Det har blivit vår och vi är tillbaka in i studion här hos Veckans Affärer.
Underbart. Ja, men både att det är vår och att vi är tillbaka.
Ja, och jag heter Pingis Hallenius.
Och jag är Isabella Löfvengrip.
Och vad heter avsnittet idag? Jo, det heter Kvinnor äger. Varför? Vi måste tacka Björn faktiskt. Björn, tack på Veckans Affärer när vi diskuterade det här med att vi vill få fler kvinnor att investera i aktier och bli mer aktiva på börsen. Mer aktiva investerare helt enkelt.
Ja, men jag kommer ihåg det när jag var aktiv i MUF som tonåring. Mm. Och då hade vi den klassiska slogan att jag älskar att äga. Mm. Och jag tycker att det är på tiden att kvinnor faktiskt tar till sig det här att hur viktigt det är att lära sig att äga.
Mm. Hela grunden i vår ekonomista tes det är ju att tar man makten över sin ekonomi, alltså i stort, det kan handla om avtalen man skriver, löneförhandlingar man har, samboavtalet man skriver, äktenskapsförordet, allt. Att det är det som är största påverkaren, tror vi, att bli mer jämlikt i samhället. Och kanske inte att regleringar är den bästa vägen att gå, utan det positiva sättet kan vara att man faktiskt har makten över sina pengar.
Men vi kommer in på det mer tycker jag, för det går att prata om så mycket om.
Och idag ska vi då fokusera, det har varit väldigt spännande senaste tiden för att börsen har ju gått extremt stark. När vi sitter här idag så har börsen eldats på ännu mer. Riksbanken har sänkt till minus 0,25% historiskt och börsen har gått upp nästan 15% i år.
Men för min del, jag är ändå, vad säger man, relativt ny aktieägare. Jag har ju alltid investerat i mina egna bolag. Mm. Men att just köpa i publika bolag har jag inte gjort först de senaste 3 åren. Mm. Och för min del de senaste 3 åren så har det börjat gått upp och upp och upp nästan hela tiden. Mm. Så jag ser ju bara hur mina pengar bara totalt så här, tokökar. Mm. Det känns nästan för, så här, för bra för att vara sant.
Vad fick dig att börja handla i aktier på börsen? För börsen, för ni som lyssnar, det är ju en andrahandsmarknad för aktier som är publika. Så vem som helst kan köpa in sig i de här bolagen och köpa andelar så kallade aktier. Medan det finns privatägda bolag som vi driver. Men vad fick dig att börja?
Ut ganska egoistiskt sådär, tänk. Utan för vissa, till exempel H&M som jag har aktier i, där går jag själv och handlar ganska ofta. Jag är ju en kund hos H&M. Och om jag då, är man kund hos H&M så vet man att då får man sådär, ibland rabattcheckar på 50 kronor att man har handlat mycket. Men det är inte tillräckligt, utan kan jag få vara en liten ägare i det här jättebolaget så är det mycket roligare. Så det är väl lite det, att ha möjlighet att investera och vara ägare i ett stort bolag som jag tror på. Och jag har ju bara investerat i företag där jag själv är en kund av eller tycker om eller känner till. Så att jag har en form av relation till alla företag.
Och ska också börja med innan vi fortsätter programmet och berätta att vi har sponsorer idag som är med oss. Och det är till att börja med Leica Consulting som är ett konsultbolag inom finansiell kommunikation och som hjälper börsbolag med kommunikation till aktieägarna. Och där kommer vi göra en intervju med Ingmar Rentzog som är vd och grundare. Och vi kommer också ha med oss ett bolag och prata om det här med hur man köper aktier och hur en nyemission går till. Och där är ett bolag som heter A1M Pharma där Thomas Eriksson som är vd och medgrundare kommer vara med. Vi kommer att avsluta med en intervju med dem lite senare.
Det är ett jättespännande bolag. Jag är ju gravid nu när vi spelar in. Och just det med havandeskapsförgiftning som de jobbar med, eller mot snarare, är ju ett jätteviktigt ämne i Sverige. Och det är väldigt många som dör av det. Så det här bolaget då jobbar med ett ämne som ska motverka men helt enkelt att barnet kommer ut för tidigt och att de blir sjuka. Så det är bra när det är sådana satsningar tycker jag.
Och det bolaget ligger på Aktietorget och vi tyckte också var intressant för hur vi kanske ser att kvinnor och män tittar lite olika på analysen när man tittar på ett bolag. Så nu var jag inne på med H&M att här är väl ett typiskt exempel på hur man kanske kan göra en bra eller bättre analys om man är kvinna. Kan inte du också berätta vad hänt? Det var ett tag sedan vi satt här i studion. Vad har hänt ekonomiskt djur för dig?
Nej men jag tycker det har gått bra. Jag har sparat väldigt mycket pengar. Vi har sålt av massa saker. Jag och Odd har satt nya gemensamma mål inför 2015, vad vi vill köpa. Vårt nästa steg är ju att köpa ett sommarhus för någonstans mellan 2 till 3 miljoner. Priserna har ju gått upp överallt och speciellt i Stockholms skärgård. Så ett litet så här rött torp någonstans drömmer vi om. Så det är mycket prat inför hur vi ska finansiera det. Och sen har ju så att han har ju gått och blivit egen företagare. Och det ställer ju krav på en familjeekonomi att få det att funka. När någon är plötsligt som har haft en väldigt bra lön ska liksom, men verkligen jobba för dagen. Så vi har verkligen suttit mycket det här året och pratat om mål och vem som ska betala vad. Och jag har sagt till honom att du får driva hur många företag du vill. Men det är viktigt för mig när vi har barn och vi har amorteringar att du måste dra in halva av våra fasta avgifter varje månad. Mm. Annars får du strunta i det.
Och hur funkar det då?
Ja, men det går bra. Mm. Vi har ju fasta avgifter på cirka 18 000 i månaden. Mm. Plus matkostnader. Mm. Och så länge han får in då 15 000 varje månad så tycker jag att då får han köra på.
Så det är inte bara att bara äta pasta rouge och så eller?
Nej, inte än. Men det sommarhuset kanske ligger lite längre bort.
Ja, jag förstår. Gud vad spännande.
Men för er del då, eller för din del?
Ja, alltså jag har ju blivit sparar supermycket. Jag har
det är
ju
kul
faktiskt
att spara.
Alltså jag har lite det här. Jag satt och pratade med en person igår om det här med förköp och efterköpsångest. Jag har ju faktiskt blivit väldigt väldigt snål mot mig själv. Jag tycker att det är sån fantastiskt skön känsla att avstå köp, så att jag kanske borde börja konsumera lite mer. Jag vet inte. Men det är också så himla mycket tid det här med hållbar konsumtion och hur kan man göra för att inte kommunicera, och tittar man på de mejlen man får så handlar det så mycket om inte köpa, inte shoppa. Så det där fortsätter att påverka mig. Men det har gått väldigt bra för våra bolag, tycker jag vi ska berätta om. Men en rolig grej som jag gjorde här om veckan faktiskt, på tal om att vara en sann ekonomista. Det var faktiskt att jag och min man var och reste. Vi hade några dagars semester och var på ett jättefint hotell utomlands. Och det mest konstiga som hände när vi checkade ut var att min mans handbagage stals. Jättekonstigt. Och då vaknar den här ekonomisten i mig. För vi bodde på ett väldigt bra hotell. Och oavsett om det här var ett jättefint dyrt hotell, så tycker jag att det här har man alltid rätt till. Mm. Att har hotellet ansvar för ens väskor, i det här fallet hade de hämtat väskorna på rummet, så är det deras ansvar. Mm. Och till en början med så stod de helt apatiska och gjorde ingenting. Och då, min man som är väldigt snäll, han stod där också. Och då vaknade jag till liv och började liksom lugnt. Jag skulle aldrig skrika, för jag blir inte arg.
Vad är det som kommer nu?
Ja, men då står den här långa personen. Jag känner mig som en liten pygmé liksom. Jag är inte jättekort, men den är 70. Men den här kanske var en 1,90 person. Och då säger jag att de har gjort fel. De måste ta sitt ansvar. Och jag börjar ifrågasätta dem. Vad får vi för kompensation? Det här är dålig kundservice. Och ni måste kompensera oss på något sätt. Och jag började försvara min man och sa att han har blivit av med sin dator. Han har blivit av med alla sina glasögon. Han sa så här: my husband can't read. Den här hotellchefen står där helt vit i ansiktet och alla i receptionen liksom börjar skruva på sig. Och jag går på där som en bulldozer. Men det fick ju dem att skärpa sig. Det här hade ju aldrig hänt. Nej. Så jag har ju mejlat krav på att vi ska få... De ska kompensera, för det här går inte helt på försäkringsbolaget. Nej. Och jag har sagt att de måste kompensera oss. De måste ge oss någonting tillbaka. Hotellnet har varit väldigt konkret. Ja. Men det tipset jag skulle ge är att hamnar man i en sån här situation... Det här var ju min man som råkade illa ut och han har aldrig blivit besuren på någonting. Att ta hjälp av någon annan, det är väldigt kraftfullt. Mm. Jag kunde ju gå all in här. Smart. Och liksom skydda min man. Så han har sagt att nu har jag han en försvarsadvokat hemma. Det var rätt så roligt.
Men jag är också väldigt snål mot mig själv. Jag har blivit det sen vi skrev vår bok Ekonomista för några år sedan. Mm. Men jag har faktiskt gjort ett av de dyraste klädinköpen det här året.
Ja, det är den här kappan.
Ja, och sist, för många som inte kanske känner till mig mer än mitt bloggnamn har säkert trott att jag är en sån här shoppingtjej. Men jag är ju verkligen inte det. Utan det var för några, när jag var liksom tonåring så där 18-19, då la jag lite pengar på att köpa dyra väskor. Mm. Som var väldigt dyra. Men sen har det varit liksom paus under de här åren och jag har investerat mycket i bolagen. Men, och så har jag verkligen gått och suktat efter den här kappan och så tänkte att det här blir min push present. Mm. Alltså förlossningspresent till mig själv. Mm. Yes. Men det kostade 13 000 och det svider fortfarande i plånboken. Men jag tänker så här att jag har ju snålat in på strumpor och på skor och på underkläder. och gått liksom med hål i strumporna i några år. Så att nu är jag faktiskt värd något fint.
Har du gått med hål i strumporna?
det är nästan liksom gränsfall till vad som är okej, så är hygieniskt.
Ja. Jag kommer ihåg när du gick med trasiga skor. Det var faktiskt ganska roligt. Vi har ju också på kontoret någonting som heter en lucky dip. Så att har man inte råd att köpa kläder så kan man gå och hitta ett plagg faktiskt.
Har du inte
i den här
märkt
lådan?
Allting i slutet egentligen? Ja. För att jag går och tar därifrån.
Snart kommer jag se dig i någon av kollegornas gamla kläder. Ja. Eller kanske någon av de andra kollegornas. Mm. Men det har faktiskt varit kul också på tal om hur vi har satsat på våra bolag. Vi nådde 10 miljoner kronor förra året, 2014, med Löwengrip Caren Color. Mm. och drygt 3 miljoner med flätter.
Ja, det är lönsamma. Helt galet.
Och det har varit jättekul.
Och det som är så häftigt är att i många företag så kan det ju vara att det har varit en investerare som har gått in med en påse pengar. Men du och jag har ju gjort det här från scratch helt själva. Mm. Och verkligen, jag kommer ihåg den dagen vi stoppade in 25 000 var och vårt AB registrerades. Och så står vi här med omsättning på 10 miljoner. Men nästan försäljningsmässigt 1,5 år senare. Mm. Det är jag är jättesuperstolt över oss själva.
Ja, det är kul också för att vi inte har tagit in något kapital. Men det är trots allt det som kan vara väldigt smart för ett bolag. Och tror vi också ett sätt att de kvinnor som sitter hemma, om ni som lyssnar sitter med en fantastiskt bra idé. Idag finns det ju crowdfunding och många olika sätt att få in pengar så man kan finansiera en bra idé. Eller om det är någonting man ska utveckla.
Ja. Men sen också någonting som speciellt du vet, man är väldigt kostnadsmedveten när allting kostar hela tiden. Att man aldrig liksom drar på sig för mycket kostnader och att vi alltid tänker ditt favoritord, multipla intäktsströmmar, två ord.
Ja.
och just det här att vi har haft, dels att vi har sålt på nätet, men vi har sålt i butik och vi har liksom haft flera olika typer av försäljning. Mm. Och det är nog viktigt när man startar ett företag att man inte bara tänker nu ska jag ha en webbshop eller nu ska jag sälja i en butik någonstans. Mm. Det blir svårt, för man har ju bara x antal timmar per dygn.
En annan insikt som jag har kommit fram till, det är det här med genomförande. Mm. Att många snör in sig på att det ska vara ett perfekt dokument med en affärsplan och hur den ska se ut och allting. Men en bra idé är absolut viktig, men hur man genomför den, det är också det som blir hur det faktiskt kommer att gå sen.
Absolut.
En jättebra idé som man inte genomför på ett bra sätt kommer inte bli ett bra bolag. Och det är väl så man också kan titta på börsen om man köper in sig bolag. Mm. Vi har fått många förfrågningar om man kan köpa in sig i våra bolag.
Ja, det kommer varje dag. Att hej, skulle jag kunna få köpa en bit av Löwengrip Karen Collar? Och det är superkul. Mm. Men jag måste ändå säga att det är ju, visst att vi är duktiga på att driva företag, men det är superbra produkter vi säljer. Mm. Det är ändå det som bär bolaget.
Mm. Jag har fått lite finare hår tycker jag.
Jag med.
Mm. Mm. Men vad säger du? Tycker du vi ska finnas på börsen om några år?
Åh, vad svårt! Alltså en av anledningarna till att man vill finnas på börsen är att det är ett bra sätt att få in kapital på. Mm. Då är frågan om vi behöver det just nu. För att ska vi expandera ännu mer i Sverige och Norden så tror jag att vi kan göra det av oss själva. Mm. Och då behöver vi inte få in extra pengar. Så anledningen skulle väl egentligen vara att vi vill, för att vi är väldigt så transparenta. Vi pratar med våra kunder hela tiden och frågar om allt kring alla produkter. Så anledningen skulle väl vara om vi vill fortsätta på det spåret att låta våra kunder också få äga lite av bolaget för att få känna att de är med och liksom driver det här bolaget framåt. Men det jag har väldigt svårt för, jag har ju jobbat i ett publikt bolag tidigare och det är att allting måste vara så hemligt hela tiden. Och det är jag väl lite kluven till och vet inte hur det funkar. Att får jag skriva på bloggen så här att nu kommer Homespa-serien ut och i höst kommer wow, de här produkterna, världens bästa shampoo. Eller skulle det på något sätt göra att jag läcker inside information? Vad tror du?
Jag tror ändå bara att är man så tydlig och går ut med det, det är ju inga siffror, men det är ju också väldigt bra att kommunicera. För att alla de analytiker som sitter och följer bolag exempelvis, då har ju de mycket bättre informationsunderlag och det blir tydligare i vad de eventuellt då skriver för analyser och gör för värdering på bolaget. Sant. Så det skulle på ett sätt tycker jag vara tydligt och att man berättar det.
I så fall så får väl varje blogginlägg matchas med ett pressmeddelande.
Ja. Väldigt mycket pressmeddelande skulle bli, kanske bli dyrt för oss. Men jag tror bara att alltså, det viktiga är ju i sånt fall att kommunikationen går ut. Ja. Det är inget konstigt.
Och det är att den kommunicera. Ja, men på ett ställe där alla kan se. Det är väl inte det det handlar om. Att det inte bara är ett Instagram-inlägg, ett Facebook-inlägg. Utan det syns på ett ställe som alla ser.
Jag tror det är många, när det handlar om det här med kursinformation. Och varför bolag inte berättar. Det är för att de inte vill att det ska komma ut. Kanske ett bolag som håller på att testa eller labba med någonting. Mm. Och man vill hålla det hemligt. Plus att är det ett väldigt stort bolag är klart. Att den här informationen, om den kommer ut så kanske vissa som får den kan handla på den, om det är bra eller dåligt för bolaget och kan köpa eller sälja aktier. Så antingen så måste det ut till alla eller så måste det hållas väldigt, väldigt hemligt.
Det är sant. Men sen också kan jag väl lite, jag tycker om att bestämma själv. Och du och jag, vi är oftast väldigt lika åsikter, vilket är bra, men det här att få in tusentals personer som ska tycka och tänka tycker jag känns läskigt. Men vi skulle väl alltid kunna ha majoritet, eller hur?
Precis, och det där är rätt så intressant, för vi kommer in på det här med att varför vi sitter här och pratar, vi tycker att kvinnor ska bli mer intresserade av att aktivt ta hand om sina pengar, ta makten. Och som en del av det, att bli mer engagerade i hur man investerar och sparar. Och ett väldigt bra sätt är ju då att köpa aktier på börsen exempelvis. Och ska man kunna påverka på något sätt, vi pratar om det här, är det viktigare att ha fler kvinnor som har ledande positioner, sitter i styrelsen. Men är man en ägare, det är då man verkligen kan påverka. Mm. Så får vi, idag är det i princip bara knappt 20% av kvinnor som, alltså man tittar på 20% kvinnor, 80% män i många bolag, man tittar på ägarstrukturen. Mm. Så att om man vill få makt att påverka, som vi kan göra, vi är majoritetsägare i alla våra bolag,
yes,
så kan vi påverka. Så då spelar det ingen roll, om vi ändå har överhanden kan vi påverka ändå.
Mm. Kvinnor äger.
Kvinnor äger, precis. Och tittar faktiskt tillbaka i vår ekonomistabok. Och där var det en del, det var faktiskt Magnus Lindqvist som en transpanare som hade pratat om vad vi skulle vara år 2050 med kvinnor och investeringar. Och vi var ett kapitel som heter risk och roulette.
Just det.
Och där vi pratar ofta om att vi tycker att det är bättre att positivt göra saker för att kvinnor ska liksom ta sig fram och ska bli jämlika regleringar. Och där så menar han på att år 2050 så kommer vi ha det här matriarkatet när kvinnor har tagit över helt.
Och det är läskigt det känns.
Ja, och jag behöver inte liksom så ta över så. Men däremot så tror jag att en väldigt viktig del är det här med pengarna. Och att man också, som du sa, söker man ett nytt jobb eller vill göra någonting nytt. Att alltid ha i åtanke att driva eget och bli entreprenör är ett viktigt steg också. Att man alltid ska ta in det. Och det är klart att får vi fler kvinnliga entreprenörer så kommer det bli mycket större...
Ja,
fördelning både i ledande positioner men också i ägarbilden, att fler kvinnor äger bolag och man får ett förståelse för vad det innebär att äga andelar i ett bolag.
Mm. Men om vi backar lite så har vi, om vi bara tar lite siffror här som jag tycker är intressanta, så har vi 1,6 miljoner svenskar som äger aktier överhuvudtaget. Mycket av dem är väl ärvda aktier.
Ja, precis.
Men det som ändå är kul är ändå att 40% av de här aktieägarna är ändå kvinnor. Mm. Det måste man ändå vara lite stolt över.
Mm.
Men vi kommer till det här att frågan är vilka som bara äger för att man har ärvt dem eller vilka som är aktiva i sin portfölj. Och där faller vi kvinnor ner på 26%.
Ja, jag tror det är 28 eller sånt där. Men det är väldigt lågt i alla fall.
Mm.
Och med aktiva menas då att man själv aktivt har köpt eller sålt aktierna. Man har inte fått dem, man har inte ärvt dem eller på något annat sätt.
Mm.
Och det är ju en väldigt, väldigt låg siffra.
Men sen måste jag säga, och nu kanske jag låter som att jag har bott i en iglo någonstans, en lyxig iglo, just för att med, alltså medianportföljen, alltså vad den är värd, så säger man att mannens portfölj är värd 19 000 kronor i Sverige, i genomsnitt, och kvinnans är värd 14 000.
Mm.
Är inte det lite pengar man har i aktier?
Det är lite, och framförallt om man tittar på att svenskarnas besparingar, för det här är ju en typ av buffert, är väldigt, väldigt lågt. Det är någonstans mellan 25 och ungefär 30% som har 0 eller 10 000 kronor sparat.
Mm.
Så det är ju också en del i att man har ju inte så stor ekonomisk frihet om någonting händer, man har en sån här liten buffert.
Och sen kan jag tänka mig att majoriteten av de som inte har pengar alls är kvinnor i Sverige.
Mm.
Och när vi pratar mycket kring det här att vi ska ha ett jämställt land, vilket alla kan skriva under om, så pratar man oftast kring så här tvång, att vi ska ha kvotering och bestämda föräldradagar. Men att alla kvinnor får en kurs i privatekonomi och lära sig hur man ska placera sina pengar, det måste ju få bättre effekt för Sverige långsiktigt.
Ja, helt klart. För man ser möjligheterna och man faktiskt kan göra det man vill.
Men just det med aktieköp tycker jag är intressant. För att jag kommer ihåg när man skulle köpa sin första aktie. Dels så visste jag inte vart jag skulle vända mig. Men sen också, det är väldigt svårt att veta hur mycket aktier man köper. För vilket värde. För det är lite så här tabu att prata om, kan jag tycka. Men i min värld så trodde jag att man alltid liksom la en order på 50-60 000. Att det var genomsnitt.
Varför har man den felaktiga uppfattningen? Var kommer den ifrån?
Det är jätteintressant. Och jag tror att man ser den här bilden av en man i en portfölj framför sig. Eller de här aktiekillarna som Wall Street. Lite den bilden.
Gordon Gekko liksom.
Ja, och så tänker man att det rör sig om så stora summor hela tiden.
Mm.
Men hade någon sagt till mig när jag var ännu yngre att Isabella, du kan köpa aktier för 500 spänn.
Ja.
Testa de här 500 kronorna och se vad som händer. Då hade det varit en mycket lägre tröskel.
Mm.
Och jag tror att kvinnor som är väldigt trygghetsknarkare, att där måste man nästan berätta det för dem. Att du kan testa och prova på en tusenlapp första gången och se vad som händer.
Jag tycker också det är rätt så intressant om man tittar på, det finns ju, vi pratar om det här med kurser. Jag har ju själv gått mycket sådana kurser hos aktiespararna, unga aktiespararna. Och där är faktiskt också intressant att det är mycket fler tjejer som är medlemmar i de här föreningarna, i unga aktiespararna. Men det är bara ungefär 30% i unga aktiesparare, men drygt 20% bara i aktiespararna för de som är lite äldre. Så det kanske också är så att yngre tjejer tycker att det är lättare att våga ge sig in på börsen och tycker att det är kul och sådär. Så det kanske är någonting som förhoppningsvis förändras.
Ja, det är en generationsfråga som håller på att förändras. Och det är just för att så fort ett ämne talas om mer så blir det mer vanligt. Det är likadant om, när man, ja, men, som nu när man pratar mer pengar på nätet och, och sociala medier så blir det också lättare att ta till sig och våga ställa dumma frågor. Och då vågar man också sen kanske göra sitt första köp.
Jag tycker att det här med förebilder är viktigt. För jag måste säga att krasst varför jag blev intresserad av aktier, det var faktiskt tack vare min pappa mycket. För att det blev väldigt enkelt. Så att när jag var liten så var det här med aktier en lek. Så jag skrev i papper varje dag på hur börsen hade gått och diskuterade med honom. Så att det fanns liksom aldrig det här med att vadå, är det något hinder? Måste jag ha en portfölj? Är det konstigt att jag är tjej och är intresserad av aktier? Så det tycker jag också är en viktig del, att om man hittar någon förebild, någon man kan prata med, är så viktigt.
Men alla som lyssnar och som kan avvara några tusenlappar i några år framöver. Mm. Alltså att har man 10 000 på sitt konto och bara känner att de här kan jag inte bry mig om på några år. Testa och gör ett försök. Se 2015. Så det här är liksom, istället för att tänka alla hälsomål och gå ner i vikt. Och tänk att det här är året som jag ska lära mig att äga mer.
Kan man ta som en regel att för varje nytt plagg man köper ska man köpa en aktie också?
Ja, det tycker jag är en jättebra tunga regel.
Ska vi runda av?
Ja, vi har en intervju snart.
Ja, precis. Vi fortsätter det här programmet lite med intervjun som vi sa i början med Thomas och Ingmar. Mm. Och i nästa avsnitt av Kvinnor äger så kommer vi gå in lite djupare på aktier. Och
vilka bolag som är intressanta.
Ja, precis. Vi hörs snart. Ja,
ha det så bra.
Hej då. Så, vi fortsätter Ekonomistas podcast med gäster idag som ett nytt inslag. Med i studion så har vi Thomas och Ingmar. Jag tänkte att ni skulle få presentera er själva så att det blir rätt. Om vi börjar med dig, Ingmar. Vem är du och varför är du här idag som gäst?
Jag driver ett företag som heter Leica Consulting. Mm. Och vi jobbar med två saker, kommunikation och finans. Så att det är den mjuka världen som är det kommunikativa och den hårda världen som är den finansiella. Mm. Och anledningen jag är här idag, det är att vi tycker att det är alldeles för få kvinnor som investerar i aktier. Och det är en jättemålgrupp och jättespännande. Mm.
Ska vi prata, bara få höra om Thomas också. Du är också här. Berätta, vem är du?
Jag är vd och medgrundare till ett bolag som heter A1M Pharma. Mm. Vi noterade på Aktietorget och vi arbetar med att ta fram ny behandling och diagnostik utav havandeskapsförgiftning. Mm. Och då faller det sig ganska naturligt att vår målgrupp är kvinnor.
Mm. Och ni har en hel del kvinnor också redan idag som är aktieägare och även huvudfinansiärer.
Ja, det har vi. Men vi vill gärna se fler. Mm. Och det här är ett led i det arbetet.
Mm. Ska vi gå tillbaka till dig då, Ingmar, och prata lite om det här med kvinnliga investerare. Hur kan du berätta någonting om hur det ser ut idag och vad kan det finnas för sätt att få fler kvinnor att investera? Och också, vad är det vi pratar om att investera? Handlar det om fonder eller aktier? Vad är det för saker vi vill påverka?
Ja, alltså tittar man på andelen som äger aktier, om man tittar på kvinnor och män, så ser det vid en första anblick inte särskilt ojämlikt ut. Nej. Det är ungefär 40% kvinnor som direkt som äger aktier på börsen och 60% män. Mm. Men om man tar hänsyn till aktiva aktieägare och sorterar bort de som har ärvt aktier och liksom egentligen aldrig har köpt en aktie.
Och vad menar du med aktiv aktieägare?
Ja, det är att du har bestämt själv att du har köpt den här aktien och du kanske har sålt en aktie. Mm. Det är, om du har ärvt det så kanske du inte ens känner till att du äger aktier.
Nej, precis.
Mm. Så att sorterar du bort de som har ärvt aktier, då ligger andelen på 28% kvinnor. Mm. Och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt lågt. Mm. Och det är någonting som som vi tycker borde kunna bli högre. Och det är någonting som inte pratas om särskilt mycket heller.
Varför pratar man inte så mycket om det? För man har ju mycket i debatten kring att vi ska ha fler kvinnor på ledande positioner, alltså operativa befattningar, och sen är det en väldigt stor diskussion kring fler kvinnor i styrelserummen. Varför ingen diskussion kring det här?
Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Men det kan vara det att statistiken vid första anblick lurar den. Det ser inte särskilt ojämlikt ut med 60-40. Men om man tittar på den aktiva andelen, ja, då är det någonting man borde prata om. Och det är ju ägarna som utser styrelsen, så att det är konstigt att man inte pratar om ägarandelen när man pratar om styrelsetillsättning.
Varför är det ett problem då att vi har så lite andel kvinnor som är aktiva ägare?
Ja, egentligen, jag tycker inte att det är ett problem. Jag tycker att det är en möjlighet att kunna få fler. Och anledningen till att vi tittar på det här, det är faktiskt att vi på Leica Consulting, vi har tagit fram en tjänst där vi kan mäta nöjdheten i ett aktiebolag bland ägarna. Mm. Lite som man gör en kundundersökning, fast man gör det gentemot sina ägare.
Ja.
Och då såg vi något väldigt spännande när vi jobbade med Thomas och ATM Pharma. Och det var att deras aktieägare, så var de kvinnliga väsentligt nöjdare. De var nöjdare med bolaget generellt sett, och det stack ut. Och det mönstret har vi inte sett i andra bolag. Och då kan man ju börja fundera på, vad beror det på? Jo, förmodligen för att ATM Pharma jobbar med kvinnohälsa, som Thomas får berätta om. Och där var någonting väldigt spännande. Men om man samtidigt tittade på andelen kvinnliga aktieägare i det här bolaget, ja, då ligger det på knappt 20%. Och det känns ju fel att det ska vara så få, om det är så att de som förstår verksamheten är de bästa ägarna.
Mm. Vad tror du det är som ligger till grund för att det ser ut så här idag? Varför sparar och investerar kvinnor annorlunda än män, tror du?
Jag tror det beror på att man, det känns lite skrämmande att direkt äga aktier. Det är förknippat med hög risk, och det är förknippat med att man behöver mycket kunskap och mycket pengar.
Mm.
Men precis som allting annat, så finns det högriskaktier och det finns lågriskaktier. Och när det gäller pengar, så behövs det inte mycket pengar längre. Det är inte så. Du kan räcka med några hundringar för att köpa en aktie. Men när det gäller kunskap, så har man ingen att fråga hur man gör. Så jag tror det framförallt är ett praktiskt hinder. Man vet inte hur man köper aktier. Det känns jobbigt.
Mm. Och vad gör ni? Kan du nämna någonting som ni gör specifikt för att få kvinnor mer engagerade och förändra det här?
Ja, vi har börjat ett nytt initiativ, och det är att faktiskt bilda ett nätverk just som vänder sig till kvinnliga aktieägare för att få dem mer intresserade att investera i aktier.
Mm.
Och det här är ett nätverk som vi kallar för feminvest.nu. Det är inte gången, men däremot kan man gå in och registrera sin mailadress för att få mer information och inbjudningar till olika evenemang etc. Och vi körde faktiskt ett evenemang här förra veckan. Och det kom 70 kvinnliga investerare, och i den undersökning vi gjorde efter det eventet så svarade 2/3 att de har ägt aktier sedan tidigare. Och på frågan om de kan tänka sig köpa aktier efter de var på eventet, så var 100% som svarade att det vill man göra.
Vad tror du det berodde på? Är det någon annan typ av kommunikation? Gjorde ni någonting annorlunda just för att målgruppen var kvinnliga investerare? Ser du att man behöver kommunicera på ett annat sätt eller göra på ett annat sätt, eller är det andra typer av faktorer som kvinnor fokuserar mer eller mindre på jämfört med män, eller är det här bara en idiotisk fråga kanske?
Nej, absolut inte. Högst relevant. Jag upplever att kvinnor är mer intresserade av verksamheten. Vad gör bolaget? Varför finns de? Vad fyller de för nytta? Medan män är mer, hur går aktien?
Mm.
Vad är aktiekursen?
Mm.
Och på det här eventet vi hade, så tror jag att det är ett av de få event vi haft som frågan om vad står aktien i faktiskt inte kom upp. Utan frågan handlar om vad gör bolaget, hur fungerar forskningen etc.
Mm.
Och det tycker jag är mycket mer sunt.
Mm. Spännande. Är det något slutligt som du vill tillägga, någonting annat som man borde göra i förebilder, någonting annat för att få öka det här intresset, eller någonting man borde göra i skolan, utbildning för att främja fler kvinnliga investerare?
Jag tror att man kan göra mycket när det gäller utbildning, och faktiskt inte bara mot kvinnliga investerare, utan generellt sett så kan man öka ekonomikunskapen i skolan, och den är väldigt underdimensionerad idag.
Mm. Ska vi släppa in Thomas lite och berätta om det bolaget A1M som du är vd för, och lite varför, du kan väl berätta lite vad ni gör och varför ni också ja, men fokuserar på att kommunicera mer mot kvinnor och vill ha fler kvinnliga investerare.
Ja. Som jag sa tidigare då, så jobbar vi med att ta fram en ny behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning.
Mm.
Och havandeskapsförgiftning är ett stort medicinskt problem som idag saknar behandling. Det enda sättet som man kan behandla om det är ett allvarligt fall av sjukdomen, så är det att förlösa mamman. Mm. Och det gör också att sjukdomen svarar för 15% av alla för tidigt födda barn. Och vi har, jobbar med ett kroppseget protein som heter alfa-1-mikroglobulin. Och vi tror att vi kommer att kunna hjälpa kroppen på traven. Det här är någonting som vi alla har inom oss. Och vad som händer i sjukdomen, det är då att kroppens eget försvar blir överväldigat utav sjukdomen. Och vår behandlingsidé då är helt enkelt att använda kroppens eget försvar, förstärka det och på det sättet mildra effekterna utav den.
Hur länge har ni funnits som bolag och vilken fas är ni nu?
Vi är i vad som kallas preklinisk fas, det vill säga det kommer dröja en tid till innan vi börjar pröva det här läkemedlet på människor.
Mm.
Vi har funnits sedan 2008, men forskningen bakom bolaget, den började redan på 70-talet.
Mm. Men kan du inte berätta lite om hur ser ägarbilden ut i ert bolag? Och
de som har stött oss från början är fyra svenska syskon som har ett förmögenhetsförvaltningsbolag baserat i Belgien.
Mm.
Och det är tre systrar och en lillebror.
Mm.
Och de har varit vänliga och verkligen stått bakom oss hela tiden här. Och det är någonting vi är oerhört tacksamma för, att de har stöttat oss.
Mm. Vad ser du för fördelar in att ni skulle ha en högre andel eller kanske lika mycket kvinnor som män som investerar i ett bolag?
Jag tror att det viktiga är den här kombinationen mellan dels kunna bidra till någonting som behövs, men också att man kan tjäna en slant på det och att man har kanske ett lite mer långsiktigt perspektiv. Som Ingmar var inne på tidigare, karar, ja, vad är kursen?
Mm.
Och kvinnor mer, ja, men vad gör bolaget? Vad kan det åstadkomma?
Mm.
Och precis som Ingmar också sa, jag tycker det är en mycket sundare fråga egentligen. Mm. För det är den som avgör vad kursen kommer att bli i slutändan.
Mm.
Så kursen har liksom inget egen värde, utan det ska ju spegla företagets möjliga värde eller framtida värde.
Är det ofta de typerna av frågor du får, eller finns det några typiska frågor som du brukar få från dina kvinnliga aktieägare respektive de andra?
Nej, så tydligt är det inte. Mm. Och det här eventet som vi gjorde då i måndags var ett första steg på att närma oss den här för oss väldigt naturliga målgruppen.
Mm.
Och jag tycker det här är, vi har fått väldigt positivt gensvar. Jag tycker det här känns som en helt rätt väg för oss att gå framåt.
Mm. Och hur har aktiekursutvecklingen sett ut?
Den ser väldigt bra ut, för att säga. Vi hade en liten dipp här strax innan jul, men nu är vi uppe på över 8 kronor. Och det är efter att vi har gått ut med att vi kommer att ha en ny emission här i april.
Mm.
Och det har hållit upp väldigt bra, måste jag säga.
Mm. Ska vi fortsätta och prata lite om det och nyemissionen då i nästa avsnitt kanske?
Det tycker jag låter som en utmärkt idé.
Jättebra. Vi ses då.
Tack så mycket.
Tack.